I think I'm losing my mind.
Vi ska ha en dans till det här alltså.
Just det. Trying to stay inside the line. Oj, nu kör Lukas igång.
TikTok. TikTok change people five.
TikTok change. Det här är en requested låt som jag har fått.
Ja.
Säger man så, requested låt?
Ja,
en önskad låt.
En önskad, ja. Det är lite DJ.
Internationell.
Det var en requested.
It's a request. Ja, men för, jag är så jävla glad för första gången på ganska många avsnitt nu så har vi en ny spännande gäst här.
Ja.
Och det är ingen mindre än Nazani Noori. Mm. Uttalade jag rätt nu? Nej.
Nej.
Jag är van, jag är van.
Hur uttalar man?
Nazanin, eller Nazanin. Men här i Sverige så säger de Nazanin.
Vad sa man annars?
Nazanin.
Nazanin. För du är med Z ju.
Ja.
Men Noori sa jag rätt, va?
Ja, Noori var rätt.
Yes. Mm. Ja, men lite gammal.
Mm.
Lite gammal. Det har ju stått ganska mycket om dig senaste tiden. Mm. För att du har en väldigt intressant historia att berätta. Och det är ju så att 7 år av ditt liv, du är bara 14, va?
Mm.
7 år av de 14 åren så har du varit på flykt med start från Afghanistan.
Det stämmer.
Det är ju helt otroligt.
Det går ju inte att förstå.
Nej.
Det går ju inte riktigt att greppa det.
Det är ju så här, du har släppt en bok ganska nyligen.
Mm.
Och du har varit med på Nyhetsmorgon. Mm. Och berättat, och vi vill såklart ha med dig här i podden. Så, och nu har du åkt från Stockholm hit.
Exakt.
För våran skull.
Mm. Yep. Hedrande, där känner du dig, ja, riktigt glad för.
Ja.
Vi tittar ju på den här TV4-intervjun bara för att vi ville se vad de ställer för frågor. Mm. Och vi känner ju där, det finns så mycket, vi blev ju galna när vi satt där. Det finns så mycket frågor som inte de ställde som vi vill ställa.
Ja, men verkligen.
De missade så mycket, tyckte vi.
Vi vill ju gå in på detalj här så att vi vet. Men verkligen, vart kan man börja då?
Vi brukar ju börja fråga om barndom. Men vi pratar ju om det går ju liksom inte riktigt här. Nej. I det här fallet, för
det är den vi ska gå igenom.
Det är ju den vi ska gå igenom, ja.
Ja.
Du bor i Solna och går i skolan där. Och du bor tillsammans med din bror.
Mina två bröder. Och sen så mamma och pappa.
Mm. Just det.
Och en sak som jag inte får, jag tror nästan att du ljuger. Men det är så sjukt att du har bott i Sverige i 5 år.
Det är många som säger det, men jag förstår inte vad.
Nej, men jag förstår inte. Det var exakt det jag tänkte säga innan diskutera det. Vi kanske kommer till det senare, men att man kan lära sig så bra svenska.
Helt,
för du har ren svenska enligt mig.
Mm.
Tack.
Och dessutom är det ganska provocerande för mig, för du har en bättre dialekt än vad jag har.
Ja, provocerande.
Nej, men hon har ju bara, jag har bott här i 28 år och jag pratar som fan.
Ja, men det kommer ju aldrig ordna sig för det.
Nej.
Det är så inbitet nu, ja. Så det kommer inte lösa sig.
Men det är faktiskt en spännande fråga. Hur lång tid tog det innan du klarade av svenska språket?
Jag lärde mig svenskan av min bästa vän i Bollnäs.
Ja.
Så jag hade inte ens börjat skolan. Hon pratade ju jättemycket.
Ja.
Hon bara babblade och babblade och babblade. Och hon tvingade mig att prata med henne, för hon ville ju inte prata med sig själv.
Nej.
Mm. Och då blev jag typ tvungen att lära mig svenska snabbt.
Ja.
För att hon inte skulle liksom bli arg. För ibland kunde det bli så här, om jag inte så här pratade svenska med henne och pratade engelska istället, så kunde hon börja liksom skrika och bli helt förbannad och kasta saker.
Ja.
Jag tror det var typ det som gjorde att jag lärde mig svenskan fort.
Ja.
Du känner dig tvungen där liksom.
Exakt.
Så att hon skulle börja kasta pennor på dig.
Ja.
Men vilken grym vän.
Mm-hmm.
Alltså att hon kanske gjorde det här dels för att hon ville hjälpa dig att lära sig svenska. Sen så kanske det var för att hon tyckte det var pinsamt att prata engelska kanske.
Ja, kanske, jag vet.
Det var win-win där.
Mm-hmm.
Men en fråga bara. Vi kan ju komma in mer på språken sen. Men du kan 4-5 språk.
Mm.
Eller? Vilket språk har varit det svåraste att lära sig?
Jag tror nog engelska.
Oj!
Oj. Mm.
Engelska.
För vilka kan du mer än svenska?
Jag kan grekiska. Jag kan grekiskan lite bättre än vad jag kan svenskan.
Ja.
Sen kan jag engelskan ish. Ja. Spanska, vi pratar inte om det. Sen kan jag dari och persiska, men det är typ samma sak. Det är typ skånska och stockholmska.
Mm. Med andra ord, inte samma sak.
Ja.
Och du är 14 år. Nej, det är
det är helt otroligt. Alltså.
Ja, jag kan också ish, engelska och så svenska.
Ja.
vad är det ditt första minne som du kommer ihåg att ja, men som ni kommer ihåg att du är på flykt?
Mitt första minne, det var ju nog när vi fick vårt första hem i Iran. Mm. Det var ju så här, det var ju ett riktigt hem, för min pappa sa att liksom i Afghanistan så bodde vi ju så här lerhus typ. Mm. Så i Iran, jag kommer ihåg så här, hur fascinerad jag blev av de här röda mattorna som täckte hela huset. Mm. Och att de hade dörrar, fönster och liksom vatten som man bara kunde liksom dricka. Så det är nog det. Jag minns vårt hus.
Mm. Ja.
Det är det första jag minns.
Eller? Men om man skulle skaffa vatten i Afghanistan, var det, fick man gå till någon brunn då?
Eller hur? Jag tror det.
Ja. Mm. Ja, det är ju sjukt alltså.
Men hur länge bodde ni i Iran innan ni drog er därifrån?
2-3 år ungefär.
Ja.
Mm.
Och under de 2-3 åren så hade ni det bra?
Nej. Det hade, såklart inte. Det kostar ju där, alltså det kostar ju att gå till
sjukvård.
Gå till exakt. Så mina föräldrar hade ju inte råd. Min pappa, han kunde ju inte heller jobba, för vi hade inte uppehållstillstånd eller de här korten. Min brorsa, vi alla blev utsatta för rasism. Det var ju där, alltså det var ju genom min brorsa jag förstod hur taskiga människor kan vara mot dig bara på grund av ditt utseende. Mm. För att när vi väl var ute på gatorna för att leka eller bara för att spendera tid tillsammans, då var det ju alltid någon som kom och gav blickar, spottade på oss eller sa dumma saker, började slåss.
Oj, vad hemskt.
I Iran.
Iran. De ser, alltså de såg afghaner som smuts. Det är som om jag kommer och kastar stenar i ditt hem utan att du låter mig att vara där.
Mm.
Ungefär, det var, eller exakt, smuts.
Mm.
Och de vill ju inte ha oss där. Och det enda som störde dem mest, eller det enda de kunde reta oss på, det var ju vårt utseende.
Mm.
De brukade ju, vi ser ju ut som kineser. Vi har ju ganska smala ögon. Och då brukade de kalla våra ögon för nötögon och sånt där.
Okay.
Hasselnöt.
Så. Andra barn liksom?
Barn, vuxna.
Okay.
Men det är ju helt sjukt att det även är vuxna som gör det här liksom. Det låter ju...
Men var det många, i och med att ni fick ju ändå ett hem i Iran och sådär, så ni måste fått hjälp av någon på plats, eller var det många afghaner som samtidigt tog sig till Iran samtidigt som din familj gjorde det?
Nej, jag tror att min pappa hade släktingar där som fixade det här hemmet åt oss.
Aha.
Och det var ju inte heller så här, vi hyrde ju den från iranier som ägde huset.
Okay. Mm.
Så vi bodde ju där svart.
Ja,
okej.
Okej, så att det skulle vara lite hemligt egentligen.
Ja, exakt.
Ja.
Men det var ingen i familjen som jobbade under den här tiden?
Jo, min pappa jobbade, men han jobbade svart.
Okay.
Han jobbade hos iranier.
Ja.
Och där i jobbet blev ju han också trakasserad.
Ja, det var så alltså?
Han fick inte lön ibland. Bara för att de liksom, de bara, du är afghan, du får inte lön den här månaden.
Men vad, om man kan inte göra någonting då?
Nej.
Han kan inte liksom...
Nej, men det är ju i och med att ni var där då illegalt.
Ja, såklart.
Så att då kan man inte säga någonting eller göra någonting åt saker. Det är ju det som är...
Tänk att jobba en månad och inte få lön liksom.
Mm. Men vad var det som fick er huvudanledningen till att dra därifrån?
Det var både rasismen och fattigdomen. För vi insåg ju att vi inte skulle ha råd att ta min brorsa till sjukhuset varannan dag.
Mm.
Så mina föräldrar bestämde sig för att flytta därifrån, både för Omids skull men också min och Navids skull, för de visste ju att om vi växte upp där så skulle vi ju bli utsatta för rasism dagligen.
Tror du att det hade, om det hade skett idag, hade det varit samma grej då, eller har det hänt någonting med utvecklingen där sen dess?
Jag tror det har blivit lite bättre.
Ja.
Men det är ju fortfarande människor som inte tycker om afghaner och beter sig illa mot dem.
Mm.
Okej.
Okay. Ja, herregud. Men ni alltså, när ni väl bestämde er för att lämna Iran, Hur såg den resan ut från Iran till, var det till Grekland då?
Nej, det var till Turkiet.
Turkiet först? Okej.
Det var ju några människosmugglare som min pappa hade pratat med.
Ja.
Så vi åkte bussar och bilar genom skogsvägar. Och sen tog vi oss till, det här, till gränsen mellan Turkiet och Iran och Turkiet.
Mm.
Och där var det ju så här att det var ju där det började bli farligt. Mm. För det var ju poliser som vaktade gränsen och vi skulle ju då ta oss över. Så det hände mycket.
Kommer du ihåg hur gammal du var då?
Jag tror jag var 5-6.
Mm. Ja, just det.
Ja, då har man ändå lite mindre än därifrån.
Ja, kommer du ihåg den resan mellan Iran och Turkiet?
Ja, jag kommer inte ihåg den jättebra, men jag kommer ihåg de här de delarna som jag blev mest
traumatiserad,
exakt.
Mm. Mm. Mm.
Vad var det för delar?
Vad var det som
eller vill du prata om
det? Det var ju när vi väl kom till gränsen mellan Turkiet och Iran, så skulle vi åka en lastbil genom då. Så det var, vi la oss på lastbilsflaket. Det var ju inte bara vi, det var massa andra människor också. Men jag och Navid var de enda barnen. Vi hade en sån här, vad heter de här blå?
Något som täcker alla, ja, exakt, på flaket. Liksom.
Kapell.
Presenning.
Presenning, ja, exakt. Mm. Så vi hade en presenning över oss och det regnade kraftigt. Så den här lastbilen började åka och jag kommer ihåg hur vi gungade och hur själva lastbilen bara var jättenära på att rasa hela tiden.
Mm.
Och från ingenstans så började de skjuta utanför lastbilen.
Oj.
Och då så började de här människosmugglarna skrika åt oss och liksom och vara tysta. För om de skulle höra oss så fanns det ju risk att de skulle liksom, de skulle ju skjuta oss om vi blev hittade.
Åh, herregud.
Och det här blev vi tillsagda innan, innan vi gick på lastbilsflaket. Och jag kommer ihåg hur min mamma, hur min pappa, hur deras ansiktsuttryck. Båda två var livrädda, men det var ju inte sån rädd över att jag kommer dö. Det var mer det här oroliga ansiktsuttrycket. Och min mamma bara tittade på mig och bara log och bara för att göra mig lugn.
Ja.
Men hur länge pågick detta? Alltså skottlossningen och hur lång var resan i den här lastbilen?
Jag vet inte riktigt, men det kändes som evigheter.
Mm.
Jag kommer ihåg att det var ju där jag tänkte, det enda som fick mig att kämpa och inte rasa ihop, det var ju det här med att om jag dör nu kommer tidningarna skriva mitt namn. För jag kommer ihåg att min pappa, han brukade alltid läsa tidningen och där stod det ju den här kändisen har dött och den där kändisen har dött.
Mm.
Och då brukade han berätta det för oss. Och när jag var där i lastbilsflaket, det första jag tänkte på när jag hörde skottlossningarna, det var ju det här: om jag dör nu kommer jag i alla fall bli känd.
Hur gick det vid gränsen sen då?
Efter ett tag så blev det ju tyst igen och då kom de här människosmugglarna och bad oss att komma ut från lastbilsflaket. Och jag kommer ihåg hur lyckliga mina föräldrar var och alla andra människor som var i lastbilsflaket med oss. Men sen så när man började titta runt så insåg de att vi fortfarande var på samma ställe. Så de hade bara gått runt och kommit tillbaka för att det var så farligt.
Aha. Liksom.
Så det kändes jättejobbigt för vi behövde ju sova på det här höet på
i en laggård liksom.
Ja, eller? Exakt.
Ah, okay.
Men de andra folket som var de i samma sitt som er då?
Exakt.
Okay. Och hur blev det med mat och sådär? Och dricka och
Vi fick inte så mycket mat och det enda vi fick det var ju bröd och yoghurt.
Ja.
Så jag kommer ihåg hur alla andra sa. Min brorsa, speciellt Navid, varje gång han åt klart, han började liksom, åh gud vad mätt jag är och jag orkar inte äta mer. Och han brukade ge sin mat till mig. Och jag var ju alltid hungrig och jag kände så här, vad är det för fel på mig? Hur kan jag liksom, varför blir jag inte mätt hur mycket jag än äter? För min pappa, min brorsa, min mamma, de gav ju delar av sin mat till mig. Men nu förstår jag ju liksom, de var ju inte mätta själva.
Nej, det var för att hjälpa dig såklart. Ja, vad fint.
Är båda dina bröder äldre än dig eller?
Nadir, ja. Och,
båda två. Men hur gick det sen när ni kom till Turkiet? Var din bror fortfarande sjuk då?
Ja.
Ja, var det?
Där fick han gå till sjukhuset. Och det var ju inget, jag vet inte varför vi flyttade från Turkiet. Men jag tror det var uppehållstillstånd. Mm. Vi fick inte uppehållstillstånd där också. Men jag har inga dåliga minnen från Turkiet direkt.
Men jag tänker bara om vi går tillbaka, för ni hade ju när ni var på lastbilsflaket så hade han ju vänt, vad jag förstod det som, och ni var på samma plats. Hur länge stannade ni där innan ni bestämde er för att åka igen?
Jag tror det var en dag eller två dagar.
Ja. Hur var andra resan? Var den lyckad eller
var den det? Var lyckad.
Ja. Och det var inga pistolskott eller nej, som hördes.
Nej. Men efter den natten, ja, så jag vågade aldrig titta upp mot himlen för jag var rädd att så här, någon skulle skjuta mig bakifrån för då skulle jag inte ha kontroll om jag bara tittade upp så. Så jag tittade aldrig upp mot himlen tills vi, till och med Grekland. Jag vågade inte bara titta upp och jag kommer ihåg att mina vänner, de brukade ju klättra upp till tak och bara titta på stjärnorna. Mm. Men jag vågade inte göra det för jag hade alltid den känslan av att någon kommer skjuta mig, någon kommer slå mig. Mm. Det kommer hända något dåligt om jag tittar upp för då förlorar jag kontrollen. Men sen när vi åkte flygplan upp till himlen då, då försvann ju den här känslan för jag kom ju upp till himlen levande.
Ja. Ja. Men sen när ni kom till Turkiet då, du sa du hade inga dåliga minnen därifrån.
Nej, jag tror liksom vi hade blivit så de hade varit så taskiga i Iran, ja, så att även om de skulle säga något i Turkiet så skulle det inte vara värsta, kännas som värsta grejen.
Men fick din bror någon hjälp i Turkiet?
Ja, det gjorde han. Han gick ju på dialys där också. Så, och där var det ju gratis.
Ja, det var gratis. Okej, så det var så, var det någon kontakt ni fick så att han fick gå till sjukhuset och kolla, eller var det att alla fick
Alla fick det.
Alla fick sjukvård.
Ja.
Men alltså det här har ju blivit det är ju en illegal, vad säger man, utvandring. Mm. Så ni var ju illegalt i Turkiet. Var det någonting som ständigt oroade er att ni kanske skulle bli hemskickade, eller var det att man fick vara diskret, eller hur lever man där papperslös liksom?
Det var ju så, under hela flykten så var vi rädda dag och natt över att vi skulle få det här brevet om att ni blir hemskickade, så här, ni får ingen uppehållstillstånd både i Turkiet, i Grekland och här i Sverige. Så man har ju alltid den rädslan över att det finns ju risk att allt det här är för ingenting, att vi bara blir hemskickade sådär.
Men sökte dina föräldrar uppehållstillstånd i Iran och Turkiet på alla platser ni var på, eller var slutdestinationen, var målet hela tiden att ta sig till Sverige från första början?
Målet var ju Sverige från första början.
Ja, det var det.
Men vi brukade ju alltid söka uppehållstillstånd i de länderna ifall att. Så om vi skulle fått uppehållstillstånd så skulle vi nog stannat där.
Ja.
För det var ju jätteriskabelt att fortsätta vidare hit.
Ja.
Vad var det som gjorde att Sverige blev målet just?
Det var ju så här, min pappa hade kompisar som bodde här som sa så här, man får bra utbildning här, det är bra sjukvård och det finns stor chans att ni får uppehållstillstånd. Men man hörde ju mycket kommentarer om Sverige i alla länderna, i Grekland speciellt. Då var det ju så här, de har ju många så här, de pratar ju mycket om Sverige där, om att det är ju inte direkt att jag kommer från Sverige. Om man ser någon smart, då säger man den här personen kommer flytta till Sverige. Eller så är den svensk, typ så.
De pratar gott om Sverige.
Ja, exakt.
Oj.
Vart i Turkiet var det ni kom till när ni väl var framme
till resan? Jag tror det var Van. Jag är inte säker.
Mm. Okej. Okay.
Men här upplever du, men ni hade ett relativt normalt liv där liksom. Mm. Jobbade föräldrarna eller hur såg det ut?
Ja, min pappa jobbade i Turkiet. Ja. Mamma har ju alltid varit hemma och tagit hand om min brorsa och tagit honom till sjukhuset.
Ja, precis.
Mm. Vad fick din pappa göra i Turkiet då?
Jag vet inte vad han jobbade, men det var ju något. Ja. I Grekland så minns jag, där brukade han samla sopor. Mm. Och det var ju något där med sopor han gjorde för att tjäna pengar. Ja. I Turkiet så kom jag inte. Jag kom inte.
Men efter Turkiet så var det i Grekland ju.
Ja.
Vad var det som fick er att behöva åka ifrån Turkiet? Var det samma anledning att ni inte fick...
Uppehållstillstånd.
Ja, just det. Och hur kom ni till Grekland då? Var det...
Från Turkiet till Grekland. Ja. Då var det ju också så här, det var vi tog bil, vi tog hästar, vi gick genom berg.
Mm. Ja. Mm-hmm. Hur lång tid tog den? Du måste ta...
Jag kommer ihåg att vi gick i 12 timmar säkert. Mm. Bara gick så där för att ta oss över berget till Grekland. Vi gick extremt mycket.
Ja. Men vänta lite, hästar, hur går det till liksom? Vad rider ni bit då, eller hur?
De här människosmugglarna, de äger ju hästar som man kan hyra, så hästarna tar dig vidare. Aha. Så du slipper gå själv.
Häst och vagn typ eller
så. Ja, exakt.
Ja, släpp.
Okej. Ja. Okay. Ja. Ja, jäklar.
Men hur var det den resan över mellan Turkiet och Grekland? Var det gränspolis och folk som kollade gränserna där på samma sätt som det var mellan Iran och Turkiet?
Jag tror inte det var lika hetsigt där. Men det var en mycket längre väg. Och jag kommer ihåg att det var någon gång så här, vi behövde människosmugglarna. Mm. De hjälpte ju oss bara till över gränsen till Grekland.
Ja.
Och sen behövde vi ju själva ta oss vidare till hitta någonstans att bo eller så. Så vi gick igenom sån här en jättestor solrosfält. Tillsammans. Min pappa, han var först så vi inte skulle få de här stickorna stickade inom oss. Men när vi väl hade kommit över så minns jag så här, hur fylld mina armar och ben var med bara så här gigantiska stickor.
Mm-hmm.
Oj.
Men de här människosmugglarna, var det bra personer? Eller var de våldsamma eller var de otrevliga eller... Hur var de?
De var extremt otrevliga. De hotade hela tiden med att om ni gör något ljud så kommer vi skjuta er. Inte bara vuxna utan mig själv. Det var en av de här. De var jättestora. De vägde jättemycket.
Stora människor.
Jättestora människor. Jag kommer ihåg att en av dem kom och satte sig bredvid mig och sa och hotade mig om att om du gör det minsta ljudet så skjuter jag ihjäl dig.
Oj.
Och det var skönt.
Ja. Men de gjorde det alltså bara för pengarna.
Exakt.
Det var en verksamhet för att tjäna pengar. Det var inte så att de var några fina människor som ville hjälpa er till ett bättre liv.
Det var ingen volontärarbete direkt.
Nej.
Okay.
Fick du se dem göra någonting, något illa mot någon?
Ja, det gjorde jag. Jag kommer ihåg att det var några killar där som inte hade råd att köpa simkort. Och de här männen, alltså människosmugglarna, började slå dem. Och min pappa gick ju in där för att hjälpa till och de började slå min pappa också.
Oj.
För dem var vi ju inte heller människor. Det var ju bara pengar det gällde om. Och om du inte gjorde som de ville, då skulle ju de skjuta ihjäl dig och döda dig.
Men vet du hur mycket man fick betala för att bli smugglad? Liksom?
Hur mycket jag kommer ihåg att när vi väl var i Grekland så hade inte min pappa någon krona kvar, eller euro då. Mm. Det kostade ju väldigt mycket.
Ja.
Och om du inte hade råd att betala, då var det ju också... Du, även om de hade tagit dig hela vägen till Grekland, för där var det ju också att det var ju nya människosmugglare hela tiden, och de ville ju ha ville ha betalt igen så här. Även fast de, även att jag kommer ihåg att så här, att min pappa, han behövde hela tiden betala extra bara för att han blev hotad till att köra det.
Ja.
Men hur löste han det om man inte hade några pengar? Hur löste han, eller han, vet du det?
Ja, han ringde till hans kompisar och bara bad om att samla pengar.
Så i slutändan så blev det mycket dyrare än vad de sa liksom.
Exakt.
Men ändå, det är det inte jäkligt konstigt att de behandlar er på det sättet när de vet att, alltså de tjänar ju ändå pengar på er liksom.
De tänker väl, kan jag tänka mig, att om ni gör väsen från er så kan jag åka dit. Så du ska hålla käft liksom.
Hur många personer var det åt gången som blev smugglade liksom? Ungefär.
Säkert 15-20.
Ja, precis.
Men så som du sa, när ni kom fram till typ Grekland, de tar er över gränsen. Vad hade ni för plan sen? Eller hur tänker man efter det? Okej, nu ska vi försöka leta efter någonstans att bo. Nu ska vi leta efter mat. Hur gick resan till efter det, när de hade lämnat av er?
Då var det ju så här, vi hoppades på att polisen skulle hitta oss. För vi visste ju att i Grekland, då skickar de inte tillbaka dig bara så där eller skjuter ihjäl dig. Då tar de dig till polisstationen. Och där vill de ju ha fingeravtryck, och då får man liksom börja berätta om varför man har flytt och så. Så vi gick igenom en jättestor så här bilväg som aldrig tog slut, och det var ju just i slutet av vägen, och det var ju där vi ville komma, för vi trodde det var något hotell eller någonstans vi kunde sova i. Men efter ett tag så insåg vi att vi kom aldrig fram, så vi sov på gatan på asfalten och hoppades på att poliserna skulle väcka oss på morgonen, vilket de gjorde.
Och de väckte er och tog er till stationen då?
De skrek ju också väldigt mycket, och de var jätteaggressiva.
Ja.
Men min pappa hade ju sagt så här, om poliserna hittar oss, då är vi räddade. Då är den här flykten liksom till Grekland
lyckad.
Så det kändes bara bra. Varje gång de skrek eller rörde på en, det kändes bara tryggt. Över att en polis som inte kommer döda dig så här, är där.
Precis.
Men när ni landade i, eller kom över gränsen till Iran, där det inte var tanken att polisen skulle ta er, för att då kommer de inte hjälpa er. Hur var tanken då? Var det då att hitta någonstans att bo och börja om på nytt?
Ja, då var det ju så här, vara tyst, inte göra ljud och försöka vara osynlig.
För det jag kan tänka, det hade jag tyckt varit svårt, om man kommer över någonstans och så som du säger, att okej, nu måste jag vara osynlig, men samtidigt måste jag ha någonstans att bo, jag måste in pengar och jag måste ha mat. Men att göra det här utan att någon ska märka av att man är i landet,
som ständig oro, på kvällarna och sånt måste det varit. Vet du om ni kände känslan på kvällar och nätter att folk skulle liksom attackera er, alltså när ni var i Iran och så, i och med att det var mycket rasism, och var det så att folk liksom kastade grejer på där ni bodde? Och
jag själv vågade ju inte gå ut. Nej. Och alltså det är ju många tjejer nu som skäms över sina utseenden eller får depression, ångest och liksom bara hatar sig själva. Och då det händer ju när man kommer in i puberteten ungefär. Men jag hatade mig själv sen dess, alltså när jag var 5 år, så ville ju liksom, ja, jag tyckte inte om mitt utseende, och det var ju för att folk hela tiden gav kommentarer om den, så jag försökte hela tiden, alltså jag gick aldrig ut, för jag såg hur de behandlade min brorsa och Mid, men också min familj, och när jag väl gick ut så försökte jag hela tiden täcka mitt ansikte, vilket är extremt sorgligt att en så här femåring ens ska behöva känna.
Usch. Ja, det är riktigt äckligt.
Ja, att man förstår det när man är så liten också. Och tar åt sig på det sättet. Ja, det är helt sjukt.
Var det bättre när du kom till Turkiet? Där var det
nej, alltså jag... Det var ju grunden till varför jag ibland kan känna så här, åh men gud, är det något jag måste ändra på? Tills idag. Så det är ju ingenting som bara försvinner sådär.
Nej. Nej. Men fick du samma rasistiska reaktioner i Grekland och Turkiet som du fick i Iran?
Nej.
Nej.
Man fick ju lite här och där, men det var inte lika många.
Nej, okej.
Men polisföret i Grekland, vad bestämde de efter det här? Eller hur kommunicerar ni? Liksom, hade ni en tolk eller pratade man engelska?
Min pappa, han försökte prata engelska.
Ja.
Men hans engelska var ju inte så där bra, så det hände ju säkert många missförstånd i början. Och det var ju därför vi inte fick någon uppehållstillstånd på jättelänge. Sen när vi väl hade tolk, då tyckte de inte heller att vi förtjänade någon uppehållstillstånd. Så vi väntade ju bara på svar i 5-6 år. I 3 år säkert. Mm. Tills min pappa bestämde sig för att skicka över min mamma till Sverige. Min mamma åkte med. Men det gick ju inte, för att de förstod ju att det var fake pass. Sen var det min mamma och mig och mig. Det gick inte heller. Och sen så var det min mamma själv.
Mm.
Och hon kom ju över, vilket vi verkligen inte hoppades på. Jag i alla fall hoppades inte på att hon skulle komma över till Sverige. För jag visste ju att vi skulle behöva vänta jättelänge. Jag hade ju vänner som hade mammor som hade liksom, flytt själva. Mm. Och då hade de ju inte träffat dem i säkert 5-6 år. Jag var rädd över att samma sak skulle hända min mamma.
Mm.
Men det var bara 1,5 år vi väntade.
Så hon åkte 1,5 år tidigare ner från Grekland till Sverige?
Mm.
Men, oj, men det här med fejkpass, hur får man tag på det liksom? Eller hur gör man ett eget, eller finns det kontakter man får tag på att betala för ett fejkpass?
Exakt, där är det ju också människosmugglare som
ja, det
fixar.
Är det de som fixar det.
Och de styr upp resan och allting åt den, eller?
Ja, okej.
Men när de tidigare gångerna när det inte gick att ta sig från Grekland till Sverige, var det på flygplatsen då så de liksom sa att nej, det här... Och vad hände då när de såg att det var fejkpass, och vad gjorde de då, grekerna?
Min mamma, hon ville ju alltid ha kvar passen så hon kunde ge tillbaka dem till människosmugglarna.
Ja.
Så hon behöll ju passen och bad dem att vi måste komma över. Min son kommer inte klara sig här.
Ja.
Han behöver en djur och så vidare och så vidare. I alla fall den gången jag var med henne, jag, min mamma och Omid. Och då så hämtade de polisen på henne, de började, de satte såna här...
handfängslar.
Ja, exakt. Så det var jättejobbigt att se henne i handfängslar. Jag och Omid, vi gick ner i knä och vi bad de här poliserna om att släppa oss fria, och vi skulle liksom inte göra om det här. Mm. För jag kunde ju grekiska och min mamma bad mig att översätta allting. Och jag behövde ju översätta allt de här poliserna sa till min mamma. Vilket också var jättejobbigt, för de sa ju så här, taskiga
saker. Vad jobbigt.
Men hur, du kunde grekiska då, hur hade du, det måste du ha lärt dig på jättekort tid då ju.
Du sa att du kan grekiska bättre än svenska.
Japp. Yep.
Och du bodde där 1,5 år.
Exakt.
Men
nej, jag bodde där i 6 år.
Ja, ni var länge i Grekland.
Ja, just det, nu blandade jag ihop det. Ja, i 6 år, ja.
Ja.
Men det är fortfarande otroligt.
Från att ni kom till Grekland, hur lång tid tog det innan du fick, för du gick du i skola där?
Mm.
Ja, hur snabbt fick du börja i skola? Och...
Jag tror det var ganska snabbt. Säkert 5 månader, efter 5 månader.
Oj, men hur var det då? Fick du börja på alltså en vanlig grekisk skola, eller vad säger man?
Jag började i en specialskola för invandrare.
Ja, okej.
Okay. Och därifrån när vi, där var jag ju i säkert 1-2 månader.
Ja.
Och efter det så... började jag i kommunal. Och det var ju när du väl kunde grekiska tillräckligt bra, då flyttade man över dig till kommunal.
Vad har du för minnen från den första skolan då för invandrare? Alltså var ni många som var där, och hur var de snälla? Och hjälpsamma? Eller?
Där fanns det ju så här, människor från alla slag, alla hudfärger och så. Mm. Och jag kommer ihåg att det var mycket så här, mycket gangshit mellan eleverna där.
Ja.
Så de var ju ganska olagliga av sig.
Ja.
De gick och köpade saker, vilket inte kändes så rätt. Men man passade ju ändå in, för man kände sig inte annorlunda. För det var ju så här, alla hade ju samma historia.
Ja.
Men sen när man väl kom till kommunalskolan så insåg man direkt hur barn i din, hur vanliga barn i din ålder har det.
Men när ni kom till Sverige till slut sen, kände du dig välkommen här i början?
Verkligen.
Från första början?
Från första början. När vi gick av flygplanet, det var så här, vi fick absolut inga blickar på oss, vilket var helt sjukt. Det var ingen som gav så här någon bitchblick där eller sa någon kommentar. Ingen tittade ens på oss. Det var ju som om vi liksom var vanliga människor, ingenting speciellt, inget annorlunda.
Men för det blev så, din mamma åkte 1,5 år tidigare och sen så testade du dina bröder och din pappa en gång till då med...
Nej, vi testade inte. Vi väntade bara tills att min mamma skulle få uppehållstillstånd så vi skulle komma.
Aha, och då var det inga problem då?
Nej.
Och ni måste varit så glada den dagen när din mamma fick uppehållstillståndet.
Ja.
Ja, det måste varit det sjukaste.
Men hur blev det för din mamma då? När hon kom till Sverige, hur blev det med boende för henne och hennes liv första tiden i Sverige när hon var där själv?
Hon hade extremt mycket depression och ångest och sånt.
Ja.
Men hon ringde varje natt och pratade och man såg så här. Hennes hår blev ju allt vitare och hon blev allt mer sliten. Mm. Vilket var det var extremt jobbigt att se sin mamma på det sättet och känna sig skyldig till det.
Mm.
För jag kände ju lite så här, om jag hade gjort något annorlunda kanske min mamma inte skulle behövt fly själv.
Ja. Men kom hon till Stockholm direkt eller vart någonstans?
Jag tror hon kom till Stockholm först och sen så flyttade hon till Kiruna.
Ja.
Till Kiruna. Vilken anledning då?
Jag tror hon fick hem där.
Okay.
Eller hon bodde i en, inte hem, vad kallar man det? Kam?
Förläggning.
Förläggning.
Ja. Okej, Kiruna. Och där fick hon vara då tills hon fick uppehållstillståndet, eller?
Exakt.
Ja, herregud.
Jäklar. Och sen när ni kom till Sverige, bodde ni tillsammans med där din mamma var då?
Ja, det gjorde vi.
I Kiruna?
Nej. Min mamma, vi fick alla hem i Bollnäs.
Mm-hmm, okay.
Så vi flyttade dit tillsammans.
Mm. Och då var det där du träffade din bästa kompis, va?
Ja, exakt.
Ja, just det.
Vad var det första ni gjorde tillsammans när ni träffades i Sverige allihop?
Vi bara stirrade. Ja. Alltså, vi kramades inte, vi sa ingenting. Vi bara stirrade på varandra, jag och min mamma. Mina brorsor, de gick och kramade henne och gav henne kyssar. Men jag bara stirrade på henne, för jag hade liksom tappat alla känslor.
Ja,
typ.
Ja.
Mm. Hon var ju som en främling, typ.
Men tänkte ni där och då att men nu, vi har kommit till mål, vi har klarat det, vi ska inte någon annanstans, nu är vi kvar här, eller fanns det fortfarande en oro att
nej, vi inte skulle få vara kvar? Alltså, all min oro försvann ju när jag åkte den där flygplanet upp. Alla mina rädslor, allting bara försvann. Men jag vet inte resten av min familj, hur de kände.
Nej.
Men hur gick det med njuren till slut? Fick han en ny njure?
Ja, han fick det förra året.
Oj.
Här i Sverige.
Förra året?
Mm-hmm.
Stod han på det här, vad heter det, donationsregistret? Eller hur funkar det?
Ja, han stod på donationsregistret.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Jäklar, vad sjukt.
Men hur var det innan han fick den nya njuren? De här åren som har varit i Sverige, har han varit jättesjuk hela tiden? Eller... har det varit upp och ner eller hur?
Han fick ju inte dricka vatten. Han drack jättelite vatten.
Ja.
Han fick inte äta sötsaker. Han hade specialmat och vi behövde ju alltid gömma vår mat. Vi fick ju inte äta framför honom.
Nej.
Han hade inte ork att gå ut. Men sen när han fick njuren så hela hans liv bara vände.
Ja, åh vad roligt.
Och nu mår han bra, är han frisk?
Ja.
Ja. Mm. Gud vad skönt.
Men jag måste bara fråga, vad är ditt bästa minne från Grekland? Har du vänner kvar där?
Nej, jag har inte kontakt med dem längre.
Nej.
Mitt bästa minne, det var ju när vi besökte deras Gröna Lund, eller nöjespark.
Mm. Ja.
Det är nog det bästa.
Vart i Grekland bodde ni?
Aten.
Aten.
Det var Aten.
Aten.
Ja, jag är ju sån, jag älskar ju Grekland. Jag tycker att maten är grym. Och...
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Ja. Nej, det är en helt... kan fortfarande inte fatta riktigt. Ja, men att det känns också lite konstigt att du sitter här och ja, så verkligen. Berättar du det här som du berättar och det här hör man ju om titt och tätt, men att du sitter här nu och att ni har klarat det liksom, det är jävligt.
Det är ju en helt otrolig resa, men jag tänker också på dem som försöker och så bara blir tillbakaskickade. Mm. Att, alltså, folk är ju på flykt hela tiden liksom. Ja.
Eller inte överlever.
Det eller blir skjutna eller...
Drunknar. Finns det
även fast som... ni har haft det svårt under den här perioden så har ni haft också tur.
Ja.
Att ni har kommit så långt som ni har. Och idag så bor ni i Sverige och har det bra. Liksom. Mm.
Hur är det med dina kompisar och så idag? Förstår alltså andra människor i din ålder och dina vänner sådär? Frågar de dig mycket om din bakgrund och... historia.
Ja, verkligen dagligen. Jag får, varje gång vi gör något tillsammans, då undrar de så här, har du gjort det här förut? Eller i början var det ju så, har du gjort det här förut? Hur känns det? Är det här? Hur smakar den här maten? Hur är det så? Och så.
Ja.
Men det är också så här, mina vänner, i Bollnäs i alla fall, många av dem var ju, eller inte vänner, klasskamrater.
Mm.
Många av dem var ju extremt bortskämda. De kunde ju gnälla och gråta över små saker. Mm. Typ, gud, mina föräldrar har inte köpt den här skon eller de har inte köpt den här mobilen. Och gud, jag hatar min näsa, jag hatar mitt hår. Mm. Jag vill inte visa den, jag har en bad hair deal, vad det nu är. Mm. Och det var ju ganska jobbigt att höra dem och säga såna saker. Medans jag liksom, det enda jag såg på dem, det var ju så här, gud vad lyckliga, vad tur de här har. Men ändå sitter de och gnäller.
Ja. Man får perspektiv på livet.
Exakt.
Ja, men det förstår jag ju. Shit alltså.
Ja.
Hur tyckte du när du kom till Sverige? Vad tyckte du om maten i Sverige? Tyckte du att den var så här, köttbullar och mos var det? Eller tyckte du det var tråkigt efter Grekland, tänker jag?
Ja, jag tyckte ju att den var lite tråkig. Det var inte äcklig, den var ganska god. Men ja. Lite tråkig.
Du saknar moussakan.
Men vad åt ni för mat främst liksom? Gjorde ni grekisk eller någon annan ursprungsmat hemifrån? Eller åt ni mycket svensk mat?
I Sverige?
Ja.
Nej, där min mamma gjorde ju bara ursprungsmat.
Ja, det var så.
Det var ju så länge sedan vi hade ätit det, ja. Så... I början var det bara ursprungsmat, men nu lagar hon lite
köttbullar.
Ja, exakt.
Nu är det svenne tacos med ananas.
Men vad är typisk ursprungsmat då?
Bologni. Ja, det är så här, jag vet inte hur man ska förklara det, men det är typ så här deg med grönsaker i som man steker.
Aha.
Jaha. Men om du får säga, vilken är den bästa maträtten i Sverige då?
Den bästa. Jag tror det är nog, det är säkert köttbullarna.
Tycker du det? Har du lingon alltså. På då?
Nej.
Har du inte det?
Ja, men då kan, alltså, då kan du missa att det bästa.
Gurka då.
Men sen har du släppt en bok också ju.
Mm.
Som ni har skrivit nu.
Mm.
Jag har den hemma.
Ja, det är...
Det är sjukt.
Finns den på ljudbok?
Jag tror det.
Ja.
Jag tror den finns.
Ja, då är det mer min grej. Då kommer jag lyssna på den.
Ja. Vad heter den? Du får ju berätta om...
Om jag dör nu kommer tidningarna skriva mitt namn.
Ja, det är en grym titel.
Ja, jävligt bra. Ja. Den vill man ju läsa, för där kan jag tänka mig att du går in mer i detalj kanske. Och mer. Det är en hel bok liksom.
Ja, nu har vi bara pratat här, vi har dratt ihop det här på en timma. Boken är ju hela i stor del för del.
Mm. Ja, men gör det. Hur funkar det? Finns den överallt att köpa? Finns den på så här bokhandlar och sådär?
Ja, det är det.
Ja, då. då är det bara, då finns det ingen ursäkter, då absolut. Är det bara att gå in och köpa.
Hade du, nej, du måste ju fråga, hur väcktes, eller hur blev den tanken till med att släppa bok? Hur kommer det sig att det blev så?
Det var ju det här med när jag såg alla de här, inte bara barn men också vuxna som var så onöjda över sina liv.
Ja.
Jag ville ju verkligen visa dem så här, du har så tur. Jag vet ju att man liksom läser på nyheterna, ah, det här har hänt och det där har hänt. Men jag vill att de ska få ett bättre perspektiv på hur det kan liksom vara.
Exakt. Mm. Mm. Jättebra grej ju.
Hur tänker du, har du några tankar då framöver? Så du ska ju, nu går du i
åttan.
Vet du vad du vill gå i gymnasiet och sånt? Eller?
Natur.
I Solna.
Ja, exakt.
Ja.
Mm. Och sen flyttar du till Göteborg och pluggar på Chalmers.
Ja. Exakt. Ja.
Är det så?
Mm-hmm.
Ja, så är det.
Oj!
Ja.
Nej. Ska du det?
Jag hoppas på det.
Jaha, du vill till Göteborg?
Ja.
Men vad härligt. Så jag tror du bara sa så för att Lukas skulle bli
glad. Det är en jättebra skola. Mm. Där ska du gå.
Då har vi kontorsplats här. Ska vi sitta här hos oss och så kör vi en podd i veckan.
Ja. Men vänta lite. Du kunde fem språk, sa du. Kan du säga, jag heter Nasanin. Och jag
Nasanin.
Skrivit en, jag vet, jag kan inte uttala. Och jag har skrivit en bok på alla fem språk.
Jag heter Nasanin och jag har skrivit en bok.
Ja.
Vänta,
vi gör så här då. Efter varje språk så ska vi gissa vilket språk det är.
Ja, okej.
Melena Nazanin, jag går upp sen när vi blir.
Oj, persiska.
Det var grekiska.
Var det? Ja. Då var du var så självsäker också.
Oj, jag är persiska.
Ta den en gång till.
Melena Nazanin, jag går upp sen när vi blir.
Ja, men det är grekiska.
Det här var indirekt.
Ismim Nazanina, Maya Kitabnuisto.
Åh, herregud.
Är det turkiska?
Nej, men, nej, det kunde du ju inte.
Nej, just det.
Men är det, då måste ju det vara persiska eller? Nej, vad
persiska där, det är typ samma.
Jag tänkte precis säga där eller vad det.
Ja, just det.
Men du är bara ett kvar eller?
För man kan ju också säga namim nazanina, men jag kitab nu visst om. Esmim nazanina, jag kitab nu visst om. Det är persiska.
Mm.
Namim nazanina kitab nu visst om.
Det är samma klang i det.
Ja, exakt.
Ja.
Mm. Och det nu är det sista mest spännande av allt då. Spanskan. Som
nej,
du sa
nej,
att du älskar i skolan.
Jag tänker inte prata spanska.
Mi amo, nej, hola.
Jo, hola. Mi amo nazanin. Por favor.
Nej. Jag pratar. Vad skulle vi säga? Den kanske vi kan. Om vi slår våra kloka huvuden.
Jag pratar fem språk. Okej. Okay.
Jaha, jag trodde ni sa att jag skulle skriva att jag har skrivit en bok.
Ja, det var det det var.
Ja, just det.
Det var det det var.
Jo, men det var
bok
det,
kan
vara det. Det är bara du. Ja.
Ja. Nej, vi avslutar det där. Nu blir det språklektioner.
Ja.
Du utklassar oss. Kalle tror att han kan allting här.
Ja,
så,
kan ingenting.
Ingenting.
Finska.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack själv.
Underbar är du.
Ha det
gött.
Tack så mycket.
Tack. Glöm inte att du kan få ännu mer innehåll från oss i JLC med våra exklusiva bonusavsnitt Naket och nära. Med Mellan himmel och jord plus i samarbete med Acast kan du få tillgång till alla våra vanliga avsnitt reklamfritt samt exklusivt innehåll i den podcast-app som du själv helst väljer att lyssna igenom.
Exakt så klicka på länken i vår podcast avsnittsbeskrivning för att signa upp dig direkt.